Radioplay.
Idag ska vi snacka om incels, alltså män som lever i ofrivilligt celibat och på grund av det ibland bär på ett starkt kvinnohat. Vad skulle de tycka om alla våra ligg och feminism, och är de farliga? Hej allihopa och välkomna ska ni vara till succépodden Alla våra ligg, som nu för tiden har en daglig podd som heter Alla era frågor, som ni inte får missa och lyssna på.
Ja, men välkomna! Klappa dig, kan du?
Ja,
är du med på applåderna eller?
Ja.
Ja, bra. Det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Och jag heter Anna Dahlbäck.
Och jag heter Amanda Koldén, det vet ni kanske just nu.
Ja, det borde man veta om man har lyssnat, men det kanske är någon ny som lyssnar nu.
Mm.
Ja. Amanda, jag måste ta upp en sak.
Okej.
Okay. Det är en liten kortis som jag har kommit på.
Mm.
Eller det är snarare Marcus som har kommit på det.
Mm-hmm.
Men det är att jag hånglar väldigt mycket, eller har mycket mer sug på hånglan när jag är hungrig. Eller törstig.
Oj, vad konstigt. Alltså,
nej, men känner du igen det här?
Nej, jag tycker att det känns som att det är hemskast att hångla då. För att jag tycker att man blir så smaskig i munnen och för att jag tycker att man känner sig äcklig när man är hungrig.
Aha.
Nej.
Ja, men jag vet att du tycker det, men jag har märkt många gånger så jag har varit såhär, men gud, jag måste hångla med Marcus just nu. Och han bara, är du lite törstig? Jag är nog lite törstig.
Men det är inte så att han känner det på dig, så hur det smakar? Alltså...
Nej, nej.
Nej.
Utan det är mer liksom själva suget. Och vi har nu kunnat liksom diagnostisera det.
Har Marcus så en supersaliverande mun?
Ja.
Att du får din ställa där.
Ja,
som
kanske.
När Victor förut när han slickade mig sa att jag var filtrerat vatten. Det var ju när han var nykär och älskade att gå ner på mig då.
Men,
så det händer ju inte nu för tiden.
Nej,
men
tråkigt.
Det där är som en liten mild variant av att få i sig sin dagliga vätska.
Ja, det är väl så det.
Okej, och jag måste fråga dig en sak. Aha. För att för några helger sedan så var ju vi ute på mitt nya landställe. Grattis jag.
Grattis.
Tillsammans. Och vi pratade lite om det här med att kissa i naturen.
Ja.
Och du störde dig på att Marcus gick ut och kissade på natten för att då kunde han inte tvätta händerna efteråt.
Ja.
Tycker du verkligen att det är så farligt?
Nej, så farligt tycker jag inte att det är. För att han gjorde det två gånger på natten. Och det är så här, det är inte så att jag byter. Det är inte så att jag inte kan ligga bredvid honom.
Nej.
Men jag tycker att det är lite konstigt att inte bry sig mer. För att jag, så här, just med hela liksom, alltså, det är inte så att jag torkar mig med handen. Alltså jag har ju papper emellan. Ja. Så egentligen, om man tänker så behöver jag aldrig tvätta händerna.
Nej.
Men man måste ju tvätta händerna.
Jo.
Alltså, för det är ju bakterier som ändå, alltså han får ju urin på sig.
Tror du?
Ja, absolut.
Va?
Kanske inte droppar, men han får ju bakterier på sig.
Men jag tänker att de håller på typ, alltså mer penisroten och att det är så här ett ganska rent område. Jag tycker nästan att det känns bättre att hålla på snoppen och inte tvätta händerna än att typ hålla i ansiktet och inte tvätta händerna.
Men vadå? Så du tycker inte att det är jätteviktigt för dig att tvätta händerna efter du har varit på?
Jo, såklart. Men jag tycker inte att det är värsta grejen om man så här en av tio gånger inte tvätta händerna. Så tycker jag inte att det är en grej.
Nej. Nu var det ju tre gånger på ett dygn.
Jo, men det var ju också samma natt.
Ja.
Så tänker jag att det blir som en ihopslagen gång. Han hade ju ändå haft samma händer om man inte hade tvättat.
Nej, jag tyckte det var ofräscht.
Jag skulle till och med tycka att det var bättre att ta på rumpan mycket hellre än ansiktet. För den känns också renare, för den är alltid skyddad av kläder. Mm. Inte i anus givetvis.
Nej, men alltså jag har inga problem att Marcus tar på sin snopp utan att tvätta händerna. Men just när han kissar.
Men
för att jag tänker att det är liksom skvätt, alltså det är saker som händer. Men det tycker jag, alltså det tycker jag självklarhet att man tvättar händerna efter toabesök.
Jo, och det tycker jag med. Men jag menar, när det var ju så att gå ut och kissa lite snabbt på natten så att du direkt lägger sig och sova. Alltså det, att du reagerar på det som en grej tyckte jag var lite uptight.
Tråkigt att vi börjar bråka så här kort in på avsnittet.
Det var ju inte meningen att det skulle vara ett bråk. Det var bara en liten fråga ju.
Ja, nej, men jag tror att jag har många med mig faktiskt i det här.
Tror du det?
Ja.
Ni får skriva in till oss för att det vore väldigt spännande att se. Jag tänker som sagt inte att det kommer kiss. Okej, det var uppenbart att det kommer massa kissdroppar.
Ja.
Vi har ju en läkare med oss.
Ja, vi har ju fan en gäst.
Bakteriefloran i det här.
Och jag ska få med honom på min sida.
Men vi ska ju prata om något helt annat idag.
Mm.
Incels. Alltså involuntary celibate. Folk som lever så och som på vissa håll och kanter har blivit en rörelse mer eller mindre. Som ofta, som jag har förstått, det drivs av ett ganska starkt kvinnohat för att de tycker att det är dumt att de aldrig får ligga. Väldigt obehagligt, väldigt intressant. Vår gäst heter Stefan Krakowski och han är överläkare i psykiatri och även författare, och han skriver faktiskt en bok om just incels. Välkommen hit!
Tack så mycket!
Hej Stefan!
Vad kul, tack för att jag fick
komma. Ska vi börja med att reda ut bakteriebråket först eller?
Ja, det kan vi göra.
Vem sida är du på?
Jag är nog mycket på din sida.
Min?
Ja,
Annas
sida.
Ska man tvätta händerna efter toan?
Ja, jag är nog lite överkänslig kanske, men jag tycker det. Jag tycker det är ganska äckligt. Om
men jag säger inte att man inte ska tvätta händerna, det vill jag inte förtydliga. Jag sa bara att det är, om man går ut och kissar på natten när man sover typ klockan 2, så tycker jag inte att det är värsta grejen.
Jo, men grejen var att min kille gick först ut på kvällen i naturen. Och då hade fortsatt, det var, jag tror till och med att det var innan middag. Och då gick han ut och då tvättade han inte händerna. Men då sa jag, gå och tvätta händerna.
Ja, det, absolut.
Och sen så gick han ut 2 gånger på natten också. Och då tyckte jag, fan, jag märker rätt liksom, ja. Jag märker att han gör det här utan att tvätta händerna.
Mm. Fast det har ju, ja, om jag ska vara lite personlig, kanske jag ska vara just
gärna,
eftersom det är den här podden så ska jag vara det, andra podden är inte det. Men det är ju så här, jag och en hel del andra som jag känner, kompisar till mig, för vi gör ju så när vi går på toaletten och kissar att vi liksom torkar med ett papper efter. För att det är alltid att den sista droppen har en benägenhet att hamna liksom innanför, eller hur? Och det tycker jag är så äckligt.
Ja, men det tycker jag.
Och i och med att man tar ett papper och torkar, då har man ju liksom, de har liksom fått lite urin på händerna då. Till viss del i alla fall, och då vill man ju tvätta händerna efter det. Det känns ganska ofräscht att inte göra det, så att, nej, Anna, jag håller nog med dig.
Tack Stefan, vilken bra start. Men du, vi ska ju snacka om incels. Vi har skrivit upp på vår önskelista över kommande gäster, så skrev vi upp så här, vi skulle vilja ha med en incel, och sen så pratade vi en del om det och bara, fuck, det är skitläskigt. Och hur ska vi ens få tag igen? Och ja, jag vet inte, jag är ganska allmänt rädd för incels. Ja, men så fick vi ju tag i dig, och det var ju kanske till och med bättre.
Ja, för att också jag, igår så pratade med Viktor om det här, och han bara, om man ska inte ens ge dem luft under vingarna och liksom utrymme, och då blir det så här, fuck, kommer vi få skit nu för att vi ens gör det här avsnittet och uppmärksammar för de som inte vet att det finns incels. Det vet man inte, men det kan ju hända.
Nej, men jag tror att för första så skulle nog inte ni få hit någon incel, därför att de är väldigt skygga, de är extremt misstänksamma mot media och mot alla som vill göra intervjuer med dem överhuvudtaget. Och jag får ju hur många förfrågningar som helst från tidningar och tv-radio att kan du hjälpa oss att förmedla kontakt så att vi skulle vilja intervjua någon, och det är, för de lyckas inte egentligen med det här. Och de få gånger de har lyckats har blivit ganska ytliga, ganska snabba intervjuer. Anledningen till att jag lyckas få kontakt med dem, det är att jag är visserligen skribent och skriver mycket media, men jag är också psykiater. Jag är läkare, och det gör att de har förhoppningsvis fått ett förtroende för mig. Så att jag har ju träffat dem, jag har kontakt med dem ganska kontinuerligt och har gjort djupintervjuer med dem. Så att,
men kan vi bara börja med att fråga, vad är en incel?
Det är egentligen inte så enkelt att svara på. Att ge en definition på en incel, det är inte givet. Och man kan väl säga så att det finns vissa saker som förenar dem. Vissa gemensamma nämnare helt enkelt. Och det är ju ett, ska vi där, som första säga att det handlar väldigt mycket om att inte, eller den avgörande punkten ska jag säga, är att man lyckas inte. Hur man än försöker får man inte kontakt med tjejer. Man får inte ihop det med tjejer, alltså inte en relation, och man får inte sex hur mycket man än försöker. Många har aldrig någonsin blivit kyssta ens.
Nej.
Inte ens hållit någon tjej i handen. En annan sak som förenar dem är, och det är nästan bland de viktigaste punkterna, det är självförakt och självhat. Alltså självhatet är större än kvinnohatet, skulle jag vilja säga. Överhuvudtaget så skulle jag vilja nyansera den här bilden när det gäller incels, därför att det är liksom två alternativ när man läser artiklar om det här, folk som skriver om det. Antingen så säger de att ja, men ryck upp er för fan, det här är väl ingenting att hålla på med. Jag menar, det är svårt att få brudar, det finns annat här i livet man kan syssla med. Eller så säger de att ja, det här är potentiella våldsverkare och terrorister varenda en. Mm. Man ska akta sig väldigt noga och se på inblandat och de håller ögonen på dem och så vidare. Och det är två nidbilder ska jag vilja säga.
Ja.
För att det här är liksom en, det är ingen rörelse överhuvudtaget.
Nej.
Det här är ingen rörelse. Det finns liksom inget politiskt program, inget utmejslat handlingsprogram i flera punkter vad man vill åstadkomma för någonting. Utan det här är en grupp män, unga män oftast, som inte får till det helt enkelt och som hatar sig själva och som tänker på självmord väldigt mycket som en lösning.
Mm. Oj, det stämmer inte alls. Alltså, min bild av incels var helt annorlunda. Mm. Jag trodde att det var, alltså jag vet ju om det här med att de inte kan få tjejer eller ja, tycker sig själva inte kunna få tjejer, men också att de tycker sig själva har rätten att få ligg och tjejer. Men jag trodde att det var också lite så att de tänkte att de var mycket bättre och att de inte förstår varför inte de får ligg. Och att de skyller på feminismen, att de kanske såg sig själva som bättre. Liksom. Jag förstår inte alls det här med självhatet.
Mm. Det är sant att de ser feminismen som, väldigt många ser feminismen som en fiende. Mm. Utan tvekan är det så. Och i deras värld så är feminismen en rörelse som har tutat i kvinnan att hon är jämlik mannen, att hon ska ha samma möjlighet istället för att ha den här traditionella kvinnorollen. Mm. Där mannen ska försörja, familjeförsörjaren, kvinnan ska vara i hemmet och så vidare. Det här är en kvinnosyn, en sunkig kvinnosyn som man kan hitta i andra vålds extrema scener som högerextremister till exempel eller våldsbejakande islamister som har precis samma ruttna kvinnosyn egentligen.
För det var min fördom också att alla incels är högerextremister.
Nej, det är inte sant heller. Alltså de jag har träffat, de svenska incels jag har träffat, där framkommer inget kvinnohat överhuvudtaget utan det är självförakt och självhat. Det är snarast de jag har talat med säger att jag förstår att ingen tjej vill ha mig som jag ser ut. Det förstår jag. Och de är resignerade, de är uppgivna och de lever som sagt ett väldigt isolerat liv med få eller inga sociala kontakter. Incel-fenomenet, incel-scenen, incel-rörelsen om man vill kalla det för det, är ett liksom en brokig skara människor egentligen.
Mm.
Där det är allt ifrån uppgivna, ledsna, inaktiva till radikala, extrema, kvinnohatande, uppviglande människor. Så det är, ni har hela spektrat där egentligen.
Ja.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Men är alla incels våldsamma?
Nej, de flesta är ju inte det.
Nej.
De flesta är ju inte det. Det har ju varit anledningen till att Säpo och andra underrättelsetjänster har fått upp ögonen för den här gruppen. Det är ju att det har inträffat en rad olika terrordåd de senaste åren. 6-7 åren. Ganska spektakulära sådana. Där har varit kopplingar. Det, en av de senaste är ju Tobias Ratjen i Tyskland i Hanau som dödade ett stort antal människor ganska nyligen. Hade postat och skrivit innan att han inte haft en kvinna på 18 år.
Ja.
Han var 43-44, lite till åren sådär. Men så finns det här moskéattentatet, ni vet, utanför Oslo som också hade postat saker på en incel-sajt.
Mm-hmm.
De här mest kända namnen är ju Alec Manassian, för att inte tala om Elliot Rodger,
ja,
som är det mest kända.
Det där kom jag såg lite av hans video, han gick i någon skjutning i USA, jag kommer inte ihåg när det var, men och hade postat en video, det var ju så här, verkligen att han sa så här: women are not attracted to me and that's a big, big problem. Du snackade också om det här med att så här, ja, men som jag förstått det, enligt den snabba research jag har gjort, så är många, som du sa, ganska utseendefixerade och skyller mycket på utseendet.
Ja.
Och det Vi har ju pratat några gånger om det här med liksom obehagskänslan som man kan få av framförallt vissa män. Alltså när man tycker att någon är lite creepy.
Mm.
Och jag skulle snarare säga att de som jag tänker skulle kunna vara potentiella incels är just de som är creepy. De kan till och med kanske se bra ut, men de förmedlar ett otroligt obehag som är liksom, man märker att det finns någonting som saknas i den sociala kontakten där.
Mm.
Men det kan man ju inte förklara för någon hur man lär sig. Alltså det kan man ju, för jag kan inte själv sätta fingrarna på det.
När jag tänker på hur sådana människor är, så tänker jag att de har väldigt mycket ögonkontakt för länge. Och är ganska släpiga i sitt snack.
Okej, okay, ja, det kan du känna igen två konkreta saker. Jag vet inte, jag bara vet, kan så här, tänka ut några situationer när jag snackat med män och så märker jag, okej, okay, här är någon som liksom, det blir en krock helt enkelt. Brukar ni prata om sånt när du har träffat incels?
Nej, men jag tror att det där stämmer. Jag tror att det är att vissa uppfattas som väldigt creepy. Jag tror Elliot Rodger var definitivt creepy i sitt sätt när han skulle närma sig kvinnor. Det är min gissning i alla fall efter att ha sett den här.
Ja, det var ju sjukt om han var en riktig charmör. Det tror jag inte.
Han tillhörde för övrigt inte den här typiska incel-kategorin. Den här killen, han var ju, han bodde i Hollywood, han hade mycket pengar. Hans pappa var Hollywood-regissör.
Va?
Han flög första klass, han var på en privatkonsert med Katy Perry.
Oj.
Och levde ett lyxliv, körde BMW och så vidare. Så att han var ju inte riktigt den här liksom arketypen för en incel.
Nej.
Och även om han hyllas av vissa extrema på incelsajter, det är många som hyllar honom, så är det ju andra som säger att han var inte ful och han levde ett annat liv, så han var egentligen inte en av oss. Och så. Men det finns ju en överrepresentation, så mycket kan man ändå säga. Vi vet ju fortfarande ganska lite om den här gruppen, det är forskning på gång. Men det finns en överrepresentation av neuropsykiatriska diagnoser, Asperger framförallt. De jag har träffat, där finns det en hög andel som har Asperger.
Och
frågar man dem själva så anger ungefär en tredjedel att de lider av autismstörningar. Så att det är ju en förklaring till. Och har man det, så är det ju svårt att förhålla sig till omgivningen, hur man ska umgås, de här sociala koderna och så vidare. Och speciellt om man lever isolerat framför en dataskärm 24 timmar om dygnet. Dessutom, om man ska närma sig en tjej och försöka få till det, hur ska man då bära sig åt? Det är klart att man uppfattas som creepy eller man...
Men speciellt om man kallar sig själv för incel, det är väl ingen som blir attraherad av någon som är, alltså, för jag tänker att om man börjar kalla sig det, man kommer aldrig någonsin förag.
Nej, men också att man blir väl kanske kickad ur det så kallade communityt. För att om man skulle gå på en dejt, då är man inte längre en ofrivillig, då har man inte fått kontakt med sig, så då är man inte längre.
Ja, vissa som jag har kontakt med, de berättar nu ska jag träffa någon ikväll eller, och så där. Det händer ju ganska sällan, och då applåderar de andra. Ja, lycka till bro.
Ja, okej, det är så.
Good luck och det här och så. Men det är klart, om det är någon som skulle skriva öppet att nu har jag fått ihop det med någon och nu ska vi träffas igen och jag börjar dejta, då är man nog... inte incel längre. Då har man ingenting på en incel-sajt att göra.
Och då kanske man inte längre är så intresserad heller. Och vad var med där?
Nej, det är man nog inte. För det här är ju den enda community, den enda kontakten väldigt, väldigt många har egentligen. Det är att hänga på de här sajterna och med likasinnade. Däremot så är det en del som berättar för mig att de, och för andra också, att de går till prostituerade.
Mm. Ja, just det.
Men det är också intressant, därför att man kan ju tänka sig, okej, det är en kille här nu. Han är 20, 22, 25, 30, 35. Inget händer. Han har inte fått ligga. Och då är det många som, gå till en sexarbetare, får det liksom överstökat, annars kommer ingenting att hända.
Mm.
Och det intressanta är ju att en majoritet gör inte det. Vare sig de jag träffat i Sverige eller de jag har kontakt med i USA. Anledningen är att det är därför att de här betraktar sig som losers.
Mm.
Det är liksom nitlotter i det genetiska lotteriet, anser de att de har dragit. Det är kört från första början och det finns inget hopp. Att betala för sex, det är ju det är någon sorts bekräftelse för dem att de är losers. De måste betala för att få ligga. De kan inte få det på naturligt sätt. Det är liksom ytterligare en bekräftelse på att man är en loser helt enkelt. Så att det är Det är ingen lösning på problemet. Men Nej. Jag vet, jag har kontakt med vissa även här i Sverige som gör det. Några gånger om året, för det är det enda sättet de kan komma nära en kvinna och känna närhet.
Men jag trodde typ att de någonstans ville befästa den här loserbilden av sig själva, eftersom att ja, det är mycket snack om det här, att man är ful och liksom så, att det är mycket som att man, som vi har pratat om Anna lite, att man blir sin sjukdom. Att det någonstans är också att man vill hålla fast vid loser-identiteten.
Nej, inte direkt, men man anser att det handlar inte om att man vill, det anser att det är oåterkalleligt, irreversibelt. Det finns ingen väg ut. Det har inte att göra med vad man vill inte vill. Jo, man vill ju naturligtvis försöka komma vidare. Men frågar man dem så det handlar kanske om en 60-70% som anser att det här är ett permanent tillstånd. Incel-tillståndet.
Ja, men jag tänker också att det blir deras trygga punkt. Visst, de kanske säger att de vill komma ur det, men så är det här som är deras verklighet nu. Och det är obekvämt att kanske ens försöka ta sig ur det.
Och jag tänker att de kanske får vänner i de här forumen.
Ja, det får de på sätt och vis, men de skulle aldrig, när någon skulle föreslå att man skulle träffas personligt och så vidare, så avvisas det. Det är liksom ingen idé. What's the point? Det är hela tiden det som kommer tillbaka. What's the point? I'm a loser anyway. Jag kommer inte komma någon vart.
Men jag undrar om det fanns incels förut. Alltså, för om man snackar om att det är ett internetbaserat fenomen, och också lite som jag frågat tidigare, om det har också att göra med en så kallad sexualisering av samhället, där det kan bli mer påtagligt att man är ensam. Då kanske det inte fanns på samma sätt förut, även om det såklart fanns folk som törstade närhet och bekräftelse.
Det fanns förut. Det har alltid funnits män som har blivit över, förstås. Men skillnaden, det är två saker som har hänt som har gjort att det har blivit aktuellt på det här sättet. Det ena är att förr i tiden så fanns inte internet. Nu har man fått en plötsligt kunnat finna varandra. Förut satt de ju utspridda på olika ställen, olika delar, och kunde aldrig få kontakt. Nu har de kontakt via olika incelsajter eller via nätet. Och de kan kommunicera med varandra, och de kan också ibland hetsa varandra, uppvigla varandra, uppmuntra varandra till våldsdåd, som ju har skett ibland. Men de kan framförallt ha en kontakt där de också kan stötta varandra och trösta varandra. Mm. Det är ju ett helt spektrum. Det andra som har hänt som är jätteintressant, det är ju jämställdheten.
Ja.
Alltså förr i tiden var ju kvinnor beroende av mannen för sin försörjning. Och när man gifte sig så var det liksom inte så värst mycket att välja på ur kvinnosynpunkt egentligen.
Nej.
Mannen var den som försörjde familjen.
Men, och då kanske man var tvungen att ställa upp lite mer
som kvinna. Och då fanns, och då hade man ju liksom inte riktigt där. Det som har hänt nu under senare åren, och det här tycker jag är viktigt att man sätter in sig fenomenet mot den bakgrunden, det är ju att kvinnor idag tjänar ofta mer än vad männen gör. De har bättre utbildning. Alltså 65% av alla som tar högskoleexamen, universitetsexamen, är kvinnor. Det går allt sämre för killar i skolan. Var fjärde, var femte går ut utan gymnasiebehörighet, till exempel. Vi har ett mansöverskott i Sverige som vi aldrig har upplevt tidigare. Ett mansöverskott i sig är en fara för ett samhälle. Vi vet sedan tidigare från forskningen att ett mansöverskott, finns ett mansöverskott i land, då ökar risken för kriminalitet, för politisk extremism och för våldsdåd. Då är det kvinnorna som är offren. Så det här är viktigt att komma ihåg. Så att det som har hänt nu är att fler och fler män blir över. Fler och fler män blir över, och det kommer fortsätta den här utvecklingen. Så jag tror att kvinnornas makt i samhället kommer öka mer och mer. Och när det går bra för kvinnor, med att när de tjänar bra och de har bra utbildning, då vill de ofta, de vill ju ha en partner som matchar dem. Och då blir det färre och färre män att välja på. Och frustrationen kommer öka bland de männen
det
som
man
blir
över. Har hört just att männen på landsbygden, de som blir kvar.
Exakt.
Men alltså, och hade det här varit, alltså har det också att göra med det biologiska, att liksom en kvinna kan bara ta emot säd från en man, eller alltså, för det tar också ett tag för att sen bli gravid och föda ut barnet, medan en man skulle kunna spruta in sin säd om det var massa kvinnor över, då skulle ju de ändå kunna få barn liksom. Har det att göra mycket med det också?
Ja, nej, det vet jag inte riktigt. På vilket sätt?
Nej, men jag menar, det känns inte som att det skulle bli lika farligt om det fanns ett så kallat kvinnoöverskott. För då skulle männen ändå rent jurist kunna
befruktar dem. Fast har inte det med machonormen och liksom det att göra? Alltså så om det blir mer... Om det blir mer våld och sånt, det har väl mer med machonormen än...
Frågan är om kvinnor skulle... Ja, det är en intressant fråga. Frågan är om kvinnor skulle väl liksom sänka sina krav i så fall. Jag tror egentligen inte det. Nej. Därför att i dagens läge så kan man ju som kvinna faktiskt skaffa barn utan att ha en man. Mm. Och man kan försörja sig utan att behöva en man. Mm. Och den här utvecklingen som sagt kommer ju fortsätta. Mm. Så att frågan är hur det kommer bli i framtiden. Det är första gången i historien, så länge vi har funnits till, så har vi en situation där det har blivit en enorm maktförskjutning från män till kvinnor. Och det kommer ju fortsätta. Så att om man tar incel-fenomenet och sätter det i det perspektivet så blir det intressant. Då är inte incels, alltså män som inte får ligga, i ett vakuum. En kuriositet liksom någonstans där på kanten. Utan det är ju en del i ett större problem skulle jag säga.
Ja, ja. Jag tycker, vet ni vem Jessica Hallbeck är? Hon gör så här feministisk konst kan man väl säga med citat som hon sätter upp på tunnelbanan. Och hon har gjort en så jävla bra plansch, i brist på bättre ord, där det står så här: när du är van vid att bli privilegierad, vid att vara privilegierad, så känns jämlikhet som ett förtryck.
Just det.
Och det är ju verkligen så, alltså jag kan verkligen tänka mig att ju mer jämställt det är, desto mer så känns det som att för de här incels att gud, det blir bara jobbigare och jobbigare. Men vad ska man säga till en incel? Alltså, om vi skulle träffa en incel, vad kan man säga för att hjälpa honom? Vill du ligga med mig?
det tror jag skulle ta sig emot med entusiasm. inte bara incels tror jag. Om du skulle säga till vem som helst, vilken man som helst skulle. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om social isolering. Det handlar om en falsk förvrängd självbild. Mm. Därför att de här killarna ser inte sämre ut än någon annan egentligen. Det handlar om helt andra saker. Det man ska göra är ju flera olika saker i ett sorts paket, hjälppaket. Det ena är ju att man måste bryta den här isoleringen som många lever i.
Mm.
Och där har ju vänner och familj en viktig funktion. Så om man känner en oro som vän eller som förälder, så ska man försöka ta reda på vad sonen håller på med, vilka sajter hänger han på egentligen, vad har han för åsikter och så vidare. Skolan har en jätteviktig uppgift att fånga upp den här killen som är avvikande, som inte riktigt är med i gemenskapen och som kanske beter sig underligt om man tycker det. Vi inom psykiatrin kanske ska vara mer uppmärksamma på just det här fenomenet också, och i vissa extrema fall där man ser att någonting är på gång att hända.
Ja.
Slå larm helt enkelt.
Men du som feminist och kvinna som har en podd där vi uppmuntrar på sitt sätt till promiskuitet, bör vi oroa oss? Alltså jag var jätterädd i början när vi hade alla våra ligg för att något creep skulle anfalla mig. Nu har jag inte varit orolig på flera år, men sen när vi började läsa om incel så blev det så här: fuck, det är nog bra om jag börjar låsa dörren lite oftare.
Ja.
Nej, jag tycker inte man ska vara orolig. Nej, det tycker jag faktiskt inte. Utan det vi har idag, Säpos bedömning är att om vi talar om våld och hot, så är fortfarande våldsbejakande islamism det som är det anses vara det största hotet.
Mm.
Även högerextrema anses vara ett växande hot enligt Säpo.
Mm.
Men man ska hålla ögonen på incel rörelsen precis på samma sätt som man gör med de andra.
Ja, ja. Men ja, det hotet kanske mer ligger digitalt, tänker jag, att de kanske är mer på internet. Och
de finns på internet, men det har ju som sagt hänt terrorattentat också utförda.
Ja, ja.
Så att det, naturligtvis ska man vara uppmärksam där också. Men man ska inte vara rädd oavsett vilken typ av hot vi talar om, man ska leva precis normalt.
Ja, veckans sexläxa.
Okej.
Är det dags för nu? Ja, alltså jag skulle ju ligga varannan dag med Marcus.
Just det, jag hade helt glömt bort faktiskt.
Ja, och vi fick 2 veckor på oss, vilket ju var bra. Alltså för att det hade inte, alltså det var ingen utmaning att köra en vecka liksom.
Nej, just det.
Och så här, vi spelar, idag är det måndag, så att det här släpps ju om några dagar.
Mm.
Och vi brukar spela in veckans läxa på måndagar, så att det är färsk liksom till veckans avsnitt. Så att jag fick ju den här läxan på en måndag. Och då så klarade mig. Och sen så fortsatte jag. På fredagen tog det stopp.
Vad, för 3 dagar sedan?
Ja.
Okej.
Okay. Ja, för att sen kom det ett bröllop emellan. Jag var ett best man och hade skitmycket att liksom fixa och stå i. Och var sen asbakis och sen bla bla bla. Men vi har klarat det 1,5 vecka.
Nej, jag tycker ni har klarat det. Alltså herregud, det, är bara, det var ju bara ett enda ligg ni missade.
Ja, typ.
Ja, nej, jag tycker ni har klarat det med briljans.
Vad bra, tack.
Verkligen.
Vad glad jag blir. Jag tror, du brukar vara så himla hård.
Tycker du att ni har fått någon ny tändning i ert liggande?
Ja, alltså så här. I början så tycker jag att det gör underverk.
Mm-hmm.
Att ha såna här projekt.
Mm-hmm.
För då är det... Alltså då jag tycker det är allmänt liksom, oavsett. Men sen börjar det kanske... När det börjar avta lite, då blir det lite som att... Ja, jag vet inte om det kanske blir värre för att man också känner sig lite misslyckad.
Men det kan inte vara så också att man börjar zooma ut redan. Man vet liksom att målet är fortfarande... Alltså jag lovar att du hade klarat och gjort det i söndags om läxan hade varit till på onsdag.
Ja,
alltså man liksom zoomar ut mentalt i början eller innan man är inne på målet.
Ja, det kanske är sant. Ja, nej men det har varit en härlig vecka och det har varit liksom kul att det har blivit så mycket. Jag gillar ju det.
Bra.
Men sen så jag tycker allmänt att det är ganska svårt att ligga under helgen. Om vi har mycket, för vi har ofta rätt mycket planer.
Ja.
Och det är liksom typ inte hinns med och sen så kommer man hem sent och båda är trötta eller fulla. Så, här, ja. Så är det oftast. Mm. Men jag känner mig väldigt nöjd i alla fall.
Jag tycker att det var jätteduktigt av både dig och Marcus.
Tack. Tack. Ja, okej. Okay. Nu ska du få läxa.
Ja, tack.
Ja, och nu är det ju väldigt fint väder.
Ja.
Alltså, sommaren kom ju nu.
Ja, den här dagen när vi spelar in, då bränns det under fötterna på trädäcket.
Ja, det är väldigt härligt. Så, och därför tänker jag att du och Viktor ska köra lite utomhus.
Mm.
Och ni har ju ert landställe. Jag tänker att ni ska köra i trädgården på landstället.
Mm.
och jag tänker så, för jag vet inte hur mycket tid ni ska vara där. Så att ni kan få 2 veckor på er om ni vill. För jag vet inte hur mycket Viktor kommer vara där ute.
Nej, han har ju åkt hem. Jag är kvar här själv och sen ska vi hit nästa helg. Men då är prognosen regn båda dagarna. Så att, det är jättebra om jag kan få 2 veckor.
Ja, för jag antar att man inte ligger i regnet. Alltså det känns så där hett.
Eller så är det som The Notebook, det är väldigt, väldigt blött och så.
Ja, Jo, men så kommer det säkert vara.
Ja, men jag har ju grannar här, de är inte jättenära. Man får verkligen välja något ställe som är diskret och sen också se till att vara tyst.
Just det.
Men det kan inte
och
vara
och kanske svårt. På natten.
Tror du?
Ja.
Vi får
det
se.
Det tror jag. Mm. Ja gud, nu börjar jag fundera på vad ni skulle kunna göra. Men det måste vara på tomten. Det är min starkaste regel.
Inom tomtpinnarna helt enkelt.
Ja, ja. Så ni får inget så här smyga in i skogen.
Nej.
Då är det fel.
Jag förstår. Ja men det ska jag utforska och se hur det går.
Kul, hoppas att Viktor är på.
Ja men det får vara. Ja. Jättebra.
Det är alltid så här.
Ja, jag vet. I know.
Ja men lycka till.
Tack, och sen så kan vi väl säga att nu börjar det bli sommar och vi kanske kommer vara lite mer slappa, kanske göra läxorna lite längre och så. Så att ni vet det.
Jag tycker att det har varit magiskt att ha 2 veckor på mig.
Ja, det är skönt som man slipper stressa.
Ja, och man hinner göra liksom mer rejält liksom. Så att inte varje ligg blir ett projekt.
Ja, det är så sant.
Att man kan få ligga någon gång utan att det hör till veckans läxa.
Ja, skitbra. Okej.
Okej, bra.
Hej då så länge.
Är det många incels som skickar dick pics? Det kanske inte du har statistik på. Men
jätteintressant tycker jag.
Det finns ett fenomen. Ett incel-fenomen som heter catfishing.
Uh-huh.
Känner ni till det?
Uh-huh. Att man säger att någon är ful typ?
Nej, inte riktigt. Det finns en som en kille som har som ingår i en dokumentär. En incel. Det han och vissa andra gör det är att han börjar kommunicera via en dating-site.
Mm.
Skicka bilder på sig själv. Men de här bilderfotorna är ofta på en manlig modell.
Just det.
helt fel alltså.
Mm.
Och får den här tjejen intresserad. Och så kommunicerar de. Och sen så till slut beslutar de sig för att träffas personligen.
Mm.
Och så träffas de på en plats. Och så kommer den här killen, inceln, med kamera. Och så går han fram till den här tjejen och säger: ha, där fick jag dig.
Va?
You fucking bitch, du är bara ute efter utseende. Du bryr dig inte. Nej. Om. Det är en bekräftelse på att tjejer bara är ute efter snygga killar. Hade jag inte skickat de här fotona på en snygg kille hade du aldrig gått med på att träffa mig. Så filmar han hennes reaktion och de här stackars tjejerna, de flyr hals över huvud därifrån. Så lägger han ut där på nätet.
Han har ingen vidare personlighet heller,
uppenbarligen. Nej, det är det. Det finns ju få saker. Alltså förutom att man kan känna ömhet för att de törstar efter närhet, så finns ju få saker man känner så här: åh, vilket attraktivt drag som människa.
Ja.
Nej, det är ju fel sätt. Men här, de ser det som en motreaktion. Och att bevisa en gång för alla att tjejer är utseendefixerade. Och i och med att tjejer är utseendefixerade så är incels utseendefixerade också. För det är det enda sättet att få tjejer.
Ja, det jag tycker att man läser mest om incels, det är ju det här med att ja, vad fan, tjejer får inte heller ligga när som helst de vill, men de går inte och startar en massa bråk och terrorattentat bara för det.
Nej.
Det är ju något med ensamma män alltså.
Mm.
Jag har ju för boken intervjuat en kvinna som lever ofrivilligt ensam.
Mm.
Och hon lever på, ska jag säga, nästan exakt samma sätt som de här incel-männen. Hon är helt isolerad. Hon träffar inte någon på en vecka, två veckor ibland. Helt isolerad, hänger på nätet. Och har också, hon berättar för mig, hon har bestämt sig för att ta livet av sig snart.
Mm.
För hon står inte ut med det här livet längre. Hon har inget jobb heller, hon är arbetslös. Men skillnaden är att hon känner ju inget hat mot samhället. Hon känner inget hat mot män. Utan hon känner hat mot sig själv. Det är självhatet.
Ja.
Men likheterna är slående mellan det sättet hon lever på och de här incelmännen som jag har träffat. Mm.
Men kan det inte också vara det här kvinnohatet som gör att man får lite svårt att ligga? Och att man kanske utstrålar en viss grej?
Nej, men det är naturligtvis personligheten, det sättet. Och
men
självklart. Och om man har svårt från början att få kontakt man sitter hemma vid datorn hela tiden, då har man ju, man får ingen social träning. Man vet ju överhuvudtaget inte hur man ska bete sig mot överhuvudtaget folk.
Mm.
Än mindre mot tjejer.
Mm.
Förstås. Det funkar ju bara inte.
Mm.
Hur kom du in på incels och när du träffar dem, försöker du då, om de säger så här, det handlar bara om utseende, försöker du säga så här, nej det gör det inte? Eller är du bara där för att observera?
Ja, jag har ju olika roller. När jag intervjuar så gör jag det som författare och skribent, inte som läkare. Så att det är olika sätt att jobba på.
Mm.
Jag kom in på det här därför att jag av en ren slump träffade på en, det var han sökte akut, jag jobbar mycket som akutläkare, och han hade lagts in på en akut intagningsavdelning. Men det som jag tyckte var intressant, det var hans hat han hade för den jourläkaren träffat, det hatet mot samhället, hatet mot kvinnor. Så att jag pratade med honom på morgonen och vi kom in på det här.
Vad hade han sagt?
Han hade sagt att han hatade feminismen och feminister, han hatade regeringen. Han sa att han ville skjuta ministrar. Och
det här bara sa han random utan att
han pratade lång tid och han berättade om det här. Hade han bara haft ett vapen hade han gjort utan tvekan. Han hade högerextrema åsikter. Så där stämde bilden väldigt väl på en incel egentligen. Just när det gäller hatet, när det gäller den här politiskt extrema åsikter och så vidare.
Mm.
Och kort efter det så då tittade jag lite närmare på det, så skrev jag en artikel i en tidskrift som heter Kvartal.
Mm.
En essä, en längre artikel. Och då kändes det ganska logiskt för mig att gå vidare och skriva en bok.
Ja, men och hur kontaktar du då? Du säger att det är jättesvårt att få kontakt med folk.
Mm.
Men hur gör du för att göra det?
Jag tror att, som sagt, mycket handlar om att jag också är läkare och att man har fått det förtroendet för mig. Det är väldigt svårt att få kontakt med dem och det har ju skett på olika vägar via ombud så att säga att jag lyckats få kontakt med dem. Jag har ju varit ganska mycket i media och då har de sett det, så att då får jag mejl. Därför att de vill ju, väldigt många vill ju ändå prata, men de vill känna att de vill prata med någon som de har förtroende för.
Ja,
Och nästintill ingen har förtroende för journalister, vare sig kvinnliga eller manliga, allra minst kvinnliga journalister.
Mm.
Men mig kan de tänka sig att prata med, och det har givit mig en ganska unik inblick i det här.
Ja, du känns inte världen. Så jätteaggressiv. Mot liksom incel.
Nej, dessutom har jag, försöker jag nyansera bilden. Jag har en jag tror att man måste möta dem med respekt och lyssna på dem och förstå att det här är i nästan alla fall djupt olyckliga, isolerade unga män som är övertygade om att de inte har en chans.
Mm.
Och att de aldrig har haft det ens från början egentligen.
Mm. Det är så svårt med sånt där, för att så fort... Jag tänker att ofta när man försöker nyansera bilden av någonting så blir det liksom, det kan också göra så att man tar, att man mjukar upp någonting som ändå är ganska farligt, att du liksom lite ställer dig på den andra sida. Jag såg att du hade postat en grej på Familjeliv om att du försökte få kontakt med incels. Och då så var det ett svar som var så här, att så här, du kanske tycker att mäns våld mot kvinnor ska förminskas och legaliseras för att du ville få kontakt med incels då. Och det är, ja, jag håller inte med det svaret, men jag tänker att det är många som tycker det och som kanske kommer tycka det när vi pratar idag.
Mm, absolut.
Att folk tycker att nej, men vi ställer oss på incels sida och att vi blir mindre feminister bara för att vi pratar om det. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Mm.
Det handlar ju, alltså det är viktigt att säga. Jag vet att väldigt många kvinnor tror jag kan bli provocerade av att man visar minsta lilla förståelse för incels. Men det handlar ju inte om att visa förståelse för extrema åsikter eller våldshandlingar eller kvinnoförakt och så vidare. Utan det handlar ju om att försöka hitta en sån rättvis, ge en sån rättvis bild som möjligt av incels, och framför allt vad vi ska göra åt det här, därför att det är inget isolerat problem som jag sa tidigare. Det här är en del av någonting mycket större egentligen.
Mm.
Men den här tråden på och att inte, framförallt inte att kvinnor har någon skuld i det här.
Nej.
Det har inte dugg med det att göra.
Nej.
Det finns ju liksom inte, det finns ingen plikt eller skyldighet för kvinnor att ligga med män, med incels och så vidare. Och det har inte ett dugg med det att göra.
Och jag kan tänka mig också att genom att lyssna på incels och genom att försöka hjälpa dem så skyddar man ju också kvinnor. För att det här är ju uppenbarligen ett hot mot kvinnor. Och att vad fan ska man göra? Ska man spärra in alla? Det går ju inte heller det heller.
Men en sak som är en sån himla paradox är ju det här med att jag har förstått att de tycker att slampighet och lösläppthet är dåligt. Men samtidigt vill man också att kvinnor ska ligga med en. Det blir ju svårt då. Om man inte får ligga med flera.
Svårt att hitta en balans.
Ja, vi måste typ sluta.
Ja, absolut. Ja, det måste ju verkligen. Men vi måste fråga dig om ditt bästa orgasmtips innan dess. På tal om incels.
När man, sånt här, det blir lätt klischéartat, har jag en känsla, när man ska uttala sig om såna här saker. Jag tycker att kommunikation är extremt viktigt. Jag har en väldigt stor känsla av att jag kan ha fel, men många av de frågor som ni får handlar väldigt mycket om att man inte kommunicerar med varandra.
Jo, men det tycker jag absolut.
Så jag tror att man måste tala om vad man gillar och inte gillar i sängen. Jag tror att det är jätteviktigt. Och sen så, när jag har intervjuat sexologer för boken och talat med andra, så visar sig till min förvåning fortfarande att killen tänker inte på att tjejen också vill få orgasm. Jag blir alltid lika förvånad. Liksom. Jag liksom trodde att det var min pappas eller min farfars eller farfars fars generation som inte riktigt hade koll på det där. Men det visar sig att det är tydligen fortfarande ett problem.
Jo,
tack. Så att uppmaning till killar, tänk på att det blir liksom ingen bra, inget bra ligg om det inte går för tjejen.
Det
tycker jag bland det absolut viktigaste, om inte det viktigaste. Och sen så är det alltid en fördel om killen vet var klitoris sitter någonstans. Det underlättar det fördel, väldigt, ja. Väldigt, väldigt mycket.
Just det. Det är ett bra tips, klitoris.
Alltså så himla spännande att höra det du har sagt. Otroligt verkligen.
Jag hoppas att ni inte är många incels som lyssnar.
Ja, och om de vill också lyssna på podd.
Ja, om det är någon som lyssnar så ta gärna kontakt med mig.
Ja. Ta inte kontakt med mig.
Nej. Okej, Stefan Krakowski, tack så jättemycket för att du var här.
Tack för att jag fick komma, det var jättekul.
Tack, och tack till alla er som lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
Hej då.
Hej då.
Hej då.